fattar du otur, du får, ja, bästa spelaren skadad i omgång 50.
Alltså det är ju, ja, maximalt oflyt.
Ja, Jonathan Pudas åkte ju på en smäll. Inte fult på något sätt mot Örebro i torsdags. Och rapporterna säger att han kan missa både kvart och semi. Alltså det kan ju vara Skellefteås säsong.
Så är det. Alltså Jonathan Pudas, förutom att det är en väldigt bra hockeyspelare, så är det ju exakt en sån spelare du vill ha på isen i slutspelet, ja, också. För den person han är. Så jag hade ställt in honom i båset.
Ja, det är på den nivån alltså.
Ja, det tycker jag. Alltså bara hans uppsyn i båset och stå där och kanske hånflinar åt någon, det hade ju gett mycket eller slukat energi från motståndarna.
Så Jonathan Pudas i båset alltså?
Det är kravet.
Jag måste säga det, alltså 6800 i Huskvarna Garden i lördags. Ett avsågat HV71 mot Leksand, vad säger det?
Att intresset för ishockeyn i Jönköping är det ju absolut inget fel på. Har ju
men hur,
så
kan det vara så? Alltså, hur kan det vara så? Hur kan de vara så stryktåliga?
Ja, det kan man fråga sig. Jag höll på att säga, finns det någonting annat att göra i Jönköping? Men de älskar ju sin förening. Alltså, och det är ju ingen, alltså, så har det ju varit länge egentligen. Så att, och det, jag såg det på någon, de visade upp någon barometer här när det återstod 5 hemmamatcher eller någonting. Då var det typ bara Örebro-matchen som inte var utsåld där och då. Och då har det ändå gått skit. Nej. Precis hela säsongen.
Men generellt, alltså imponerande, i lördags då var det 5 av 7 arenor som var slutsålda. Inte Oskarshamn, fullt förståeligt, och inte i Timrå heller. Och tittar man ner i Hockeyallsvenskan så noterade jag att Djurgården, de snittar den här säsongen 6461 personer. Det är lite drygt, det är nästan exakt 260 personer fler i snitt än i fjol. Och Brynäs snittar den här säsongen 6442 i Hockeyallsvenskan. I fjol i SHL 6357. Det är faktiskt väldigt imponerande.
Vet du vad det säger? Det säger att Kalmar och Tingsryd är mycket mer intressant att se än vad Oskarshamn och Linköping är.
Är det så illa? Är det så illa?
Ja, uppenbarligen. Nej, men det är klart att det är intressant att se ett Brynäs som vinner. Alltså det handlar om att vinna matcher, och de har paketerat det säkert på ett jättebra sätt med förmånliga priser och paketpriser och allting. Plus att laget vinner. Att laget vinner är så enormt viktigt för att locka marginalåskådarna. Att få dit de 2-3 tusen som alltid är där, det är inga problem. Men det är marginalåskådarna, familjer och liknande, de vill se en framgång. De vill inte se ett lag som förlorar med 5-1 varje gång.
Nej, men jag måste säga, jag hajade till. Men det, vi fick en fråga förra veckan, och du minns ju, vi babblade på alldeles för länge där. Vi fick en fråga från träklubba i Koho, eller Koho-klubba i trä.
Ja, exakt. Jag gillar det namnet.
Ja, exakt. Och det fastnade där. Men han då ville att vi skulle se över Brynäs lagbygge för nästa säsong. Och nu när Brynäs har lite den här efterseriesegen, så har man ett litet glapp till sitt slutspelbörjare. Och du, din vana trogen, vet jag har suttit på kammaren och liksom fila lite på Brynäs lag. Vad har du?
Alltså jag tänker så här, att om man tänker Bertilsson och de här gubbarna, Johan Larsson, Anton Rudin, och de har ju någonstans skrivit på för att de får ett avtal nästa säsong också i SHL. Det var kanske en förutsättning för att man skulle skriva på. Så vi börjar på målvaktssidan då, längst bak. Där hade väl kanske Anders Lindbäck något liknande, men nu är inte han kvar i klubben. Och Klara ska tillbaka till Färjestad, och Corot kommer ju inte vara kvar nästa säsong oavsett utgång. Det kan jag inte tänka mig att det är en långsiktig lösning. Så du har en helt blank målvaktssida till att börja med. Mm. Det tror jag är ganska bra, för att hitta bra målvakt tror jag att det löser dem.
Och det är ganska bra också, eftersom de får ju sitta med ett ark A och ett ark B. För det kan ju vara som så, jag menar, spela SHL, då är det en trupp, och i Hockeyallsvenskan rätt trupp. Du måste ju bygga dem parallellt.
Ja, men så är det, och det gäller väl egentligen alla sportchefer som är i Allsvenskan, som ska in i slutspelet och ha en vettig chans att gå upp. Och det gäller ju de som kvalar också, Oskar Alsenfelt och Kent Norberg. De får ju sitta och med parallella såklart trupper någonstans, även om de har ju såklart många avtal på SHL-kontrakt. Men om vi ska gå tillbaka till Brynäs då, Så ser jag den backsida. Bertilsson kommer vara kvar. Då Lindstein kommer vara kvar om de går upp i SHL. Annars kommer han ju vara tappad till en annan SHL-klubb. Kindvall kommer vara kvar. Och sen har du ett avtal med Kasper Larsen och Anton Johannesson. Sen har jag redan skrivit in Christian Joos i den här backbesättningen. För jag har ju fått uppgifter på att... att de är beredda att ge honom ett långtidskontrakt och att det kan finnas en möjlig lösning att komma ur avtalet i Lausanne. De är ju sprängfyllda på importspelare så de kommer förmodligen inte ha någonting emot det. Och han ger inte upp så mycket på att ge upp ett avtal i Lausanne som är på ett år utan får han ett femårskontrakt i Brynäs så tjänar han ju ändå på det och får någonstans en trygghet. Han har varit ute länge. Han kommer ju bli backstjärna nummer ett.
Ja, han blir ju back ettan då i Brynäs.
Ja, men det kommer han ju bli. Sen vet jag vilken klass Christian Joos håller, men förmodligen håller han ju riktigt hög klass.
Ja, rapporterna nere från Schweiz, både i fjol och den här säsongen, säger att det är en duktig spelare. Jag menar, jag är svårt att se att han inte ska kunna bära en istid runt 22-23 minuter per match i SHL. Liksom. Det förutsatt att han har det där drivet, det är väldigt lätt... Det kanske låter negativt, men när du säger femårskontrakt så reser sig nackhåren lite och tänker, okej, har man det där drivet i vardagen varje dag för att bli bättre? Det är ju utmaningen. Det vet jag själv när jag kom hem från Schweiz och skrev ett fyraårskontrakt. Det var så viktigt för mig att ha det drivet och det blir det för Joos också.
Hur många av de fyra åren spelade du av egentligen? Var det två år innan du fick kasta in handduken eller?
Nej, tre och lite drygt tre år. Då. Så man kan säga 3,5 nästan. Då, som jag hade ett halvår kvar på avtalet. Då. Så vi hade precis börjat diskutera typ ett eller två års kontrakt förlängning. Då, men det blev ju inte så.
Nej, men om vi går tillbaka till Brynäs då. Så ser jag då en centersida med Johan Larsson, Greg Scott. Om han nu ska spela center, Tyler Wessel.
Men... Ja, fortsätt. Wessel.
Du har Linus Ölund och sen har du Jakob Blomqvist med som en center i den leken. Men jag vill ändå
det är för slätt om du ska spela SHL. Det där
ja, jag tror att det kommer behövas en ny första center som kanske får spela med Anton Rodin och Greg Scott. Någonting i den stilen.
Men nu är du på samma hjulspår igen. Ska du gå upp i SHL med Brynäs, då ska ju Anton Rodin vara tredje kedja. Och Greg Scott fjärde kedja.
Jag menar, strunt samma hur du lägger upp det. Då, men då får ju de kanske vara en tredje kedja med Linus Ölund eller någonting då.
Okej, jag hör vad du säger.
Ja. Sen har jag då satt ihop Johan Larsson med... Jag räknar med att Jakob Silverberg kommer att komma hem till nästa säsong. Det är dags för honom nu. Han har ett utgående avtal och det har snackats i många år. Jag har inte lika starka uppgifter som när det gäller Christian Joos att det finns någonting färdigt. Men det är dags för Silverberg att komma hem. Och sen har jag en lucka kvar i den kedjan då på en potentiell första kedja. Det tycker jag ändå någonstans första eller andra kedja spelar kanske inte så stor roll.
Det finns ju en potentiell hemvändare med ett utgående kontrakt i San Jose Barracuda.
Lindblom tänker du på då?
Exakt. Skulle inte det, om de går upp, skulle inte det kunna vara liksom en rätt fräck hemvändare då?
Alltså... superhemvändare. Nu ska man ha respekt för att han har gått igenom väldigt mycket. Han har ju varit ganska svårt sjuk, eller väldigt svårt sjuk, som han då har övervunnit den och kommit tillbaka till hockeyn. Innan dess var han ju en fast NHL-spelare. Och nu har det då blivit rätt mycket farmarspel för honom. Men jag tror ju att det finns ju mer att kräma ur Oskar Lindblom, definitivt.
Ja, vad har du mer då?
Tyler Wessel.
Nej, det är inte SHL. Du måste spänna bågen högre än så.
Ja, men jag tror någonstans att där har han kommit med samma förutsättningar som han fick i HV. Att det är ett plusår som gäller för honom. Den stora nöten att knäcka, alltså hur ska man göra med en sån som Mixindrasis? Han är alltså den poängbästa spelaren i Brynäs. Men är den spelare man går upp med i SHL?
Jag skulle säga att det är mer än nu är han ytter då, men jag skulle ju hellre behålla honom än Wessel eller Keller till exempel. Kopacka är ju given såklart i...
Jag har satt Kopacka som någon form av tredje kedja-ish.
Ja, precis. Ja, det går ju att fila på siffrorna, men jag trycker på det igen. Jag hade ju sett Kopacka högre upp än Rudin till exempel. Även om Rudin har en fin historia i Brynäs och gjort prestera tidigare SHL, så måste du någonstans, du kan inte gå upp med det som du åkte ur med, även om det är det, den situationen de sitter i.
Ja, så är det ju. Sen har du Jakob Lundqvist och Linus Ölund, och så har jag satt en lucka, men du har ju lite yngre spelare också. Du har Noel Nord och Anton Olsson, Linus Lindblom till exempel. Det har varit kul att se bröderna Lindblom till exempel i Brynäs lag.
Absolut.
Så du måste ju ändå ha folk lite längre ner i laget.
Ja, och jag skulle inte vara främmande för att ge Simon Robertsson en chans där också, om man går upp i liksom kanske mer som ett tryout inledningsvis, eller ja, vi vet ju nu hur vikten av att ha breda trupper, kanske gå in och som 13:e forward eller någonting sådär. För jag tycker att det finns någonting där och, som ska potentiellt kunna växa om man får fortsatt förtroende.
Ja, absolut. Simon Robertsson, han har väl ett utgående avtal i Skellefteå, som det känns, så har det har aldrig riktigt kuggat i Skellefteå, så det kan ju vara dags för honom. Och gör han då ett bra slutspel, så känner jag ju nästan att det är givet att ta med honom upp. Men Mix Indrasis är ändå nöten att knäcka. Ska han få följa med upp? Ska han få ta en plats i laget?
Och Ben, Jordy Ben, ska en sån få följa med upp? Vill han ens följa med upp och spela SHL, tror du?
Alltså jag tycker ju Ben har varit bra, men ja, alltså kanske. Det beror lite grann på vad du hittar ute på marknaden. För Brynäs kommer gå in typ som Modo gjorde förra säsongen. Och ska man chansa på en Christian Rubins, eller ska man chansa på en Jordy Ben som redan finns i laget och vet hur de ska spela?
Ja, nej, men jag skulle inte vara främmande. För jag tror att han, det är en spelare som kommer vara minst lika bra i SHL. För han spelar ju dels lite efter sin förmåga. Han är rejäl, tuff i spelet, bra, rör sig bra på isen. Jag tror inte att han kommer bli sämre nästa år nödvändigtvis, för att han tar steget upp. Han har ju den rutinen för att klara av det.
Ja, vi får väl se om Brynäs lyckas klara av det. Frågan är när de stöter på AIK i slutspelet. Ja. Om AIK tar sig speciellt långt i slutspelet, för
just det, det är det.
Alltså, de var inte bra när de släppte 3-0 till 3-4 mot Almtuna och kastade bort sin andra plats, som jag tycker är viktig. Ja. Men de var bra i Umeå.
Alltså, ja, herregud. Alltså, så bra som AIK var i den matchen mot Björklund. Får jag ändå säga, visst, Björklund, de är inte speciellt bra den här säsongen. Det står inte rätt till. Men när man ändå åker upp och spelar ut dem så på deras hemmabana, de ändå har varit bättre på hemmaplan. Jag tycker det signalerar... Ja, det är starkt. Väldigt, väldigt starkt. Då var jag imponerad av AIK.
Alltså det som man kände när man såg den matchen var att hela maskineriet, det här AIK-maskineriet som man såg lite grann kring derbyt och allting, att varenda spelare kuggar i. Det var det man såg i den matchen. Men det problemet med AIK som jag ser det är att jag upplever inte att det kommer tillräckligt ofta för att det ska vara hållbart.
Nej, det är just det. Alltså... När man är jäkligt bra, alltså Ingberg-kedjan där, när de liksom tuggar på som de gjorde mot Björklöven, då är de ju obehagliga att möta. Då är de ju så sjukt tunga. Och det är det jag tänker i ett slutspel. Men jag förstår inte hur man kan kasta bort den där viktiga andra platsen ändå.
Ja, men det gör man ju när man tappar 3-0 till 3-3 mot Almtuna. Nu ska du säga att Almtuna, när de kände att de fick hugg, då jävlar kände de att de fick hugg, men man ska inte tappa 3-0 till 3-3 mot Almtuna. Och när man väl har gjort det, då måste du se till att vinna i sadden.
Ja, nej, precis, absolut. Men såg du i slutsekunderna där, eller slutskedet, hade ju, de hade väl varit Gynge som hade överliggande för att säkra den andra platsen.
Ja, alltså så små marginaler är det, och det kan vara betydelsefullt. Jag tror så här, AIK kommer nog välja Mora oavsett om de hade kommit tvåa eller trea, för de har ju 4-0 i matchen mot Mora under säsongen. Problemet blir ju sen om de tar sig vidare till en semifinal, vilket inte är säkert. Mora, om Ignatjev har sin prime nu som han hade likt i höstas, så kan de ju få problem även om de har vunnit med 4-0 i matcher. Men det ska bli intressant att se dem. Men vad säger du om den händelsen som hände i Umeå när Daniel Rahimi träffar huvudet på Kristoffer Björk i AIK?
Alltså, ja, jag har sett mindre förseelser bli anmälda. Och jag har ju varit så att jag har liksom varit den senaste tiden tycker att det blivit för mycket anmälningar. Men där var jag ju ganska säker på att den kommer ju anmälas. Sen hade du en situation i sekvensen efter när Ingberg Nilsson åkte på Possler. Den tycker jag inte är det på samma sätt. Jag tycker att Rahimi borde ha mycket mer tid att värdera och inte liksom kliva på. Man ser med Rahimi, aj, åh, nej, 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 så. Men jag tycker ändå att han har ett ansvar, Rahimi, och inte träffa Björk i plytet eller ens tackla honom där.
När Anton Blomqvist får frågan efter matchen i studion vad han tycker om den situationen, då väljer han, känns som det är någon form av taktik bakom, att han väljer att inte lägga någon som helst fokus på det.
Jag tänkte att det kanske var taktik att han var lite orolig för Ingbergs situationen där som postlade, att han kanske var liksom, han insåg att okej, om Rahimi blir avstängd för den, det spelar inte honom någon roll egentligen. Men om han hade börjat liksom börja raljera över den, vilket han hade all rätt att göra, så kanske någon hade liksom slagit tillbaka Ingberg mot dem. Jag vet inte riktigt. Jag tänkte om det var den taktiska delen han körde där, Blomqvist.
Ja, och i så fall är det ju enormt smart, för att jag menar, om Rahimi nu, han kommer uppenbarligen vara med, som han inte blev avstängd och inte anmäld eller någonting, då kanske Rahimi är en sån som Djurgården får tampas med i en kvartsfinal, och det kommer gynna honom över tid.
Men jag blev väldigt förvånad och tänkte att nu har vi skruvat tillbaka tiden 10 år, när jag satt i fredag och kollade laguppställningen, när jag såg att Björk spelade för AIK då mot Almtuna efter att han blivit liksom ledd av isen, uppenbart omtöcknad och groggy. Jag hade tänkt att gå ut och skriva på Twitter, men fredag kväll och liksom ha en tydlig åsikt. Jag hade faktiskt till och med tänkt att skriva en krönika om det. Men jag orkar liksom inte hålla på och tjafsa med sån en fredagkväll. Men jag tycker att det är oansvarigt, rakt upp och ner oansvarigt av AIK och dressa eller tillåta Björk att spela. Även om Björk säger att han är okej, han mår bra, det kanske är nacken, alla de här sakerna. Så får AIK ledare och doktorer vara de vuxna, för att alla vill spela. Så att Björk skulle definitivt inte ha spelat. De utsatte honom för en risk och det är helt onödigt.
Och det är ju så att hade de inte spelat honom, så hade det ju gått över en vecka från att han spelade matchen i Umeå till att han gick in i en kvartsfinal. Så att, men jag vet ju hur viktig den här matchen var för AIK, men uppenbarligen hjälpte det ju inte.
Nej, ja, absolut. Och jag har varit, annat jag kan sitta och säga det här, jag har agerat precis som Björk gjorde. Jag åkte på en smäll från Emil Kåberg när jag spelade i Timrå 2006, och det bara sjöng i hela plytet och jag var helt groggy, åkte av, mådde jätte... Alltså, jag mådde inte dåligt, men jag mådde inte bra. Jag kände mig konstig på onsdagen. Jag spelade på torsdagen mot Mora borta. Och det är exakt samma sak som Björk där. Han säger att han mår okej, men någonstans där, han har fått en så uppenbar smäll mot huvudet, så då ska han inte spela. Vad händer om han hade fått en smäll till? Då hade han missat hela slutspelet, definitivt. Och det hade ju kostat AIK mer än om han hade missat matchen mot Almtuna.
Ja, och det är ju faktiskt så att AIK har ju tillräckligt med folk. Jag menar, Rasmus Rudslätt är utanför laget, så han hade ju kunnat gå in och spela.
Absolut.
AIK har ju faktiskt lite lyxproblem. De har ju kastat Ole England Andersen har ju fått vara utanför laget. Anton Olsson har ju inte spelat på 6 backar. Så att det är ju en riktigt skarp konkurrenssituation i AIK också.
Ja, och han tycker jag har varit väldigt bra för dem också. Tidigare under säsongen, första halvan, så var det så här att skulle det kunna vara en potentiell SHL-back då? Och det kan han ju såklart fortfarande vara. Det säger ju ganska mycket om konkurrensen. Och när man får tillbaka Norin, som också är liksom den här rutinerade pjäsen, så ser det ser ju bra ut för AIK. Och det kan vi definitivt slå fast.
Ja, nu var det Södertälje som kom 2, så att nu får de ju hemmafördel fram till en final i alla fall.
Ja, och de kommer bli giftiga, det var vi inne på förra veckan. Men i onsdags, eller torsdags var det till och med, så var du i Karlstad, du och jag och Harald Lyckner åt lunch. Och när vi åt lunch så sa inte du någonting till mig om att Marcus Lillis Nilsson var klar för Björklöven. Det skrev du senare på kvällen. Hur nosar du upp den där nyheten? Och den, okej, och den kom ganska lägligt för Björklöven också efter det där matchen.
Ja, alltså jag har ju sett att det förekom lite spekulationer kring det där också. Jag kommer ju aldrig avslöja vad jag har fått ifrån, men den kom ju lägligt för Björklövens del, men den kom ju också väldigt lägligt för min del, med tanke på att jag befann mig i Karlstad och kunde fråga Lillis rakt av efter matchen, och jag såg ju på honom att det där stämmer ju. Han var rätt dålig på att ljuga, måste jag säga. 1 av 5 getingar på ljuga på Lillis.
Men det får vi väl slå fast är en håll-käften-värvning sett till hockeyallsvenska måttmätt.
Han kommer nog bli den dyraste hockeyallsvenska värvningen sen Linus Klasen spelade i Malmö.
Ja, men Björklöven, alltså, de har ju flis, Björklöven. De måste ju, alltså, skulle det bli så att Oskarshamn åker ut, så kommer inte de kunna göra Djurgårdssatsningen, de kommer inte kunna göra HV-satsningen, de kommer inte kunna göra Brynäs-satsning. Det finns ju en möjlighet, och det är kanske då man ska sticka in och göra den satsningen. Och nu vet jag inte vad mer Björklund på gång. De skulle ju behöva en bra center och en vass writer där tillsammans med Lille i sin första kedja. Men jag tänker från hans, för hans del i hans ålder, och få känna att okej, okay, jag slår den där flippen, den studsar på ett benskydd och åker ut anfallszon i powerplay, men vi åker och hämtar den igen och jag får spela ändå. Jag tror att den, det lugnet kommer kunna göra honom rätt gott, för det har han inte i Färjestad nu.
Nej, och jag tror så här att Lillis, Malmö var på honom, Örebro kan säkert ha varit på honom inför nästa säsong, men jag tror inte han, han vill ju göra i största möjliga mån undvika att möta Färjestad. Nu kan ju givetvis Björklöven gå upp, de är ju ändå absolut, i det allsvenska ja. Slutspelet, de kan gå upp, men det är ju väldigt liten chans att de gör det. Men han vill nog inte möta någon sån direkt konkurrent till Färjestad. Björklöven blir ju en nykomling, så då är det väl lite mer ok. Men att Örebro, som ändå har växt fram lite grann som en, till en rival till Färjestad, jag vet att fansen absolut inte vill säga det, men alltså, skulle Örebro och Färjestad stöta på varandra här i ett slutspel, då kan det ju koka upp till någonting riktigt
absolut.
Ordentligt.
Definitivt. Men du, kort, snabbt, kort, rappt och kärnfullt. Lillis, 55, över 55,5 poäng nästa säsong, ja eller nej?
Ja.
Ja, det är bra. En fråga från Stimblad när vi är inne på just Björklöven. Johan Olofsson, nu Malmö, skulle det kunna vara någonting för Björklöven?
Det skulle säkert kunna vara, men jag tror inte. Jag tror att Olofsson vill spela SHL-hockey, och jag skulle nästan kunna säga att Johan Olofsson hade kunnat vara ett alternativ för Färjestad också. Att hitta en spelare lite längre ner i laget. Han är från Arvika, han har en historik, han har ett hjärta för klubben, även om han har ett stort Malmö-hjärta också. Och det diskuteras säkert någonting där, men jag tror inte Johan Olofsson är på den nivån. Jag tycker Johan Olofsson har höjt sig den här säsongen.
Hade du frågat för... Han dosar ju i PP nu ju.
Alltså, alltså jag tycker speldosa. Det där powerplayet har höjt sig avsevärt sen Johan Olofsson kom in i bilden.
Ja, då har ju Ryan på blå, Kockanen där, och var det
Carl Persson,
från, ja precis, och så har du Olofsson där.
Han spelade in sitt första direktskott sen i alla fall 3 år tillbaka.
Ja, nej, men vi får se. Jag är inne, alltså generellt när man bygger lag, om vi då blickar mot SHL, hade jag varit en sportchef så hade jag riktigt runt, först hade jag gjort, om jag hade klivit in som sportchef, jag hade bjudit in de största agentfirmerna då, och så bjuder de på middag och bjuder de på en match och lärt känna alla, så man liksom får en liksom relation. Sen har jag ringt till de här agenterna och sagt att jag har 50 000 kronor för 40-50 000 att spendera på en fjärde kedja. Plocka fram spelare i ert stall som vill ta den rollen. Och det kommer finnas möjlighet att växa i den rollen. Men jag vill inte ha en spelare som går och knackar på dörren om han är 13:e forward. Så kommer du kunna locka spelare. Jag tycker Johan Olofsson är bra, men sätta honom i en fjärde och ska tjäna 100 000, det är ju helt idioti. En spelare i fjärde kedjan och betala 100 000. Om till exempel nu Malmö skulle vara beredd att värdera Forsberg eller Olofsson och sätta dem i en fjärde kedja, det är ju helt, då bygger du laget helt åt fel håll.
Ja, men så är det. Men å andra sidan, det finns ju klubbar som klarar av att bygga. Växjö klarar av att vinna ett SM-guld med Martin Lundberg och Josef. Nu är det på en bra nivå, men de tjänar ju ändå 100 000 plus i månaden.
Ja, men då hade du å andra sidan kanske ett fynd i Pontus Holmberg eller Stjärnborg. Eller
det, är det, som, det är ju det som krävs för att du ska kunna ha det. Då måste du ha 3-4 sådana fynd. Alltså, du spelar jättebilligt med Noah Östlund och Manuel Ågren den här säsongen till exempel. Och då går du ju att ha den typen Exakt. Av dyrare spelare.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag 2.
Tegera Pro. Skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Ja, vi riktar fokus tillbaka till Hockeyallsvenskan då. Mot slutspelet. Det vi vet nu som väntar här och nu, det är just Nybro mot Almtuna och Karlskoga mot Kalmar. Det var väl lite tråkigt att Almtuna skulle behöva ta den här poängen. Så vi var ju nära Nybro och Kalmar. Karlskoga och Almtuna hade varit roligare. Men Nybro och Karlskoga, va?
Ja, Nybro och Karlskoga är ju dunderfavoriter. Men visst, Almtuna har väl ändå någon form av erfarenhet som Nybro inte riktigt har av ett allsvenskt slutspel. Så Almtuna är ändå oberäkneliga. De kan faktiskt studsa vidare.
Men det är sjukt egentligen. Då säljer Ragnarsson. Ja, de säljer Halestam. De skickar Ljungkrans till Färjestad. Och ändå så fortsätter de att leverera. Det är faktiskt helt otroligt, måste jag säga.
Ja, men alltså, de har ju plockat någon back från Division 1. Den här backen som har dundrat in ett par, tre kassar. Jag vet knappt vad han heter. Han kom väl från ettan. Det var något utbyte med bröderna, eller?
Ja, de tog... Just det, de hade... Ja, precis. Exakt, ja. Men ja, det säger ju lite när man inte ens har koll på spelarna där. Och jag menar... Nej, men de ska inte kunna hota... Eller hota... Jag tror inte de ska slå Nybro.
Nej, men det är bara tre matcher också. Det är bara tre matcher.
Exakt. Men Karlskoga kommer rulla över Kalmar, tror jag, ganska med 2-0 i matcher. Ja, det... Karlskoga har varit så pass bra på slutet.
Ja, så är det ju. Alltså, tar du bort de sex första matcherna så är ju Karlskoga till exempel bättre än Björklöven över säsongen.
Mm, ja, de var ju nära att komma ikapp till och med. Men två lag som har spelat klart, det är ju Tingsryd och Västerås. Det vet vi med all säkerhet. Och Brogis, han tycker att vi ska ge kanslisten i Tingsryd, alltså Oskar Holst, lite kärlek. Det är han väl värd?
Ja, definitivt. Alltså, frågan är om de tänkte på det där i samband med transfer deadline att vi reggar in honom igen, eller ligger han kvar på någon form av gammal registrering, eller hur funkar det?
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Det är ju rätt intressant faktiskt.
Ja, för han avslutar ju ändå i Mörrum liksom, så att han borde ju ha någon borde ju ha tänkt tanken, men vi registrerar in honom lik Gusten Törnqvist är registrerad i Luleå.
Men du, jag gick ju in på Oskar Holts profil då på Sportlogic här för att kolla. Han har spelat 22 minuter på två matcher. Då är hans strengths. Deflections, alltså styrningar per 20. Där ligger han jättebra till. Dump in below hash marks rate. Där ligger han jättebra till. Dump out success rate. Jättebra. Block passes success rate. Jättebra. Decern true turnover rate. Jättebra. Alltså han ligger ju...
Så han gjorde allt rätt när han kom in? Ja.
Body checks per 20 minuter. Jättebra. Den här gillar jag. Den här är ganska diffus. Neutral zone, alltså mittzon, position success rate. Han ligger rätt i mittzon. Där ligger han skit. Det här är ett fynd. Men weakness då? Inner slot shot attempts, där är han väldigt dåligt. Procent när han går in med pucken i anfallszon, dålig. Defensiva touches, väldigt dåligt. Blockerade skott, förvånande faktiskt, väldigt dåligt. Dålig på att ta returer i egen zon. Men det är ändå kul att man kan liksom hitta en profil på honom på Sportlogic här.
Ja, men det är ju stort att han ställer upp och kliver in och spelar. Vad var det, 11 minuter per match eller vad blev det?
Ja, han spelade totalt 22 minuter, 8 och 12 eller 8 eller 13. Men du, jag tycker ändå Tingsryd, nu är de klara med säsongen. Men har man inte någonstans hittat sin plats nu, sin identitet? Det känns väl mycket bättre med alltså Artur Mietanen där, att kanske bra hockeyettan spelare säger okej, Tingsryd, jag kan gå dit och studsa vidare. Kanske den platsen är en kedja man får ha.
Ja, men så är det. Alltså, titta bara på Anton Lundmark och Gabriel Zeller och den typen av spelare som har kommit från hockeyettan, vilken utveckling de ändå har fått i Tingsryd. Så det är klart att det är en bra plattform för den typen av spelare istället för att plocka in en massa, inom citattecken, trötta kanadensare och liknande. Det är bättre att ta in sådana spelare. Jag tror det kommer att bygga bra Tingsryds AIF över tid.
Men tror du att det skulle kunna vara så här om vi då går i näringskedjan? Gå bra i Tingsryd, gå till Mora, gå bra i Mora, gå till SHL, om du tänker trappstegen.
Ja, men precis. Det är, alltså titta på Levinson och Josef Berger till exempel, hur bra de har gått i Mora. Då kan jag väl avslöja också att Mora kommer värva en spelare från Tingsryd, Gabriel Zell, som jag är inne på. Aha. Han har ju fått uppgifter på att han är klar för Mora till nästa säsong. Och det är ju en jättebra värvning, tror jag. Han är välskolad från Skellefteås organisation tidigare, har väl varit inne och spelat någon SHL-hockey. Alltså det brukar ändå alltid vara bra tecken när du har fått någon match, när du har legat och tampat i toppen av J20-laget i Skellefteå. Då har du ändå någonting.
Ja, absolut. Har du spelat i Skellefteå så har du lärt dig hur du ska träna. Du har lärt dig liksom det speltekniska. Du, precis som du säger, du är välskolad. Så det är klart att då håller du nivå. Men nu när vi ändå är inne på lag som spelar klart så är ju Västerås då. Och Ludde Gurka, som vi vet, är en trogen lyssnare. Vi får väl ta upp en sista fråga för Västerås för den här säsongen. Jag vet inte, det kanske kommer massa mer där framöver. För det kommer säkert bli någon form av nysatsning. Men då vill han, Ludde Gurka, höra lite silly om just Västerås. Vi är bedrövade, behöver lite framtidstro. Blir tränarna kvar? Och tack för grym podd. Tack själv, Ludde.
Jag kan säga som så här att jag tror att Örjan Lindmark kommer att ansluta till Johan Hedberg. Johan Hedberg pekar mycket på att han kommer hamna i Rögle. Jag tror att Hedberg gärna vill jobba med Örjan. För jag tror att Hedberg, när han har fått sett vad som hände i Örebro, där han fick ärva assisterande tränare. Jag tror att Hedberg vill ha med sig, i alla fall en person med sig i sitt kommande jobb. Så jag tror att Örjan skulle kunna vara den som assisterar Hedberg i Rögle. Så kanske det är någon som är kvar i Röglebåset utöver Örjan Lindmark till exempel. Så Örjan räknar jag bort. Och egentligen räknar jag bort Carl Helmersson också.
Ja,
jag kan inte se att Västerås går vidare med Carl Helmersson. Han gjorde ett jättebra jobb i Karlskoga. Men det har inte landat rätt i Västerås.
Nej.
Det är bättre att han typ tar över Kalmar eller någonting sånt om Torella försvinner.
Exakt, det är ett signalvärde också. Med Västerås. Du måste liksom signalera att det blir en ny satsning. Och då kan du liksom inte behålla tränaren där det blev sånt enormt fiasko den gångna säsongen. Så det är liksom, man måste markera, okej, det här är ett avslut, okej. Man hänger inte Helmersson, det blev inte rätt. Då går vi vidare därifrån.
Nej, och jag tror att Helmersson ändå har sig ett så pass starkt namn så att han hade kunnat ta över till exempel Kalmar, som jag tror kommer byta tränare. Mm. Torula, han har gjort ett jättebra jobb med Kalmar.
Men hade de velat ha kvar honom, eller om inte han hade haft någon annat, då hade de redan signat om honom. Det har de inte gjort, så det är klart att de kommer skiljas.
Ja, exakt. Men när det gäller spelare så kan jag säga då, i Västerås så har jag hört väldigt mycket. Men jag sparar lite på det. Jag tror jag sitter på en 3-4-5 namn, helt ärligt. Så att jag sitter lite på den. Så kan jag hoppas på att jag kanske levererar i sillerummet eller någonting här framöver. Eller kanske rent av redan på torsdag när vi spelar in nästa podd. För vi kommer ju släppa poddar på torsdagar här framöver också nu när kvalspel och slutspel har börjat. Då kommer vi inte släppa dem på morgonen, utan det blir förmiddagspoddar som vi kommer köra på torsdagarna.
Det blir perfekt. Sista kring Allsvenskan, det är en fråga som ändå måste ställas. Är det ens nödvändigt för Östersund att spela kvalet?
Nej, det tror jag inte. För jag tror Västervik kommer ryka oavsett på grund av deras ekonomiska problem.
Ja, exakt. Det var mer det jag tänkte. Det var mer, även om Västervik vinner så kommer man ens... Är det kontrollår eller ekonomi? Har man ens fått ihop till det? Det
är liksom, ja, men alltså, de är ute på sin hemsida och skriver tiggarbrev till folk att swisha in för att de ska ha råd med resorna i kvalet.
Ja, då får vi väl kanske, hur dumt det än låter, kanske gratulera Östersund till fortsatt allsvenskt spel då.
Ja, men du vill höra en riktig jäkla rysarbomb när det gäller Östersund.
Det alltså,
den trodde du inte att du skulle få höra.
Nej, det är klart jag vill. Vad har vi?
Det är så här att... jag trodde ju inte på det när Marcus Eriksson kom på tal till Skellefteå.
Nej, absolut inte.
Och det här tror jag inte egentligen på heller. Men uppenbarligen kan det ju ske även om man inte tror på det. Jag fick ett rykte skickat till mig. Jag ska jobba vidare på detta. Men Östersund jobbar på ett dundernamn till nästa säsong.
Nej, ut med det nu då. Håll mig inte längre.
Ja, jag kan hålla hur länge som helst. Linus Widell, han har fru som kommer från Jämtland.
Och nej, aldrig.
Det är vad jag har fått skicka till mig. Jag kommer jobba vidare på det. Ja, men säger du aldrig? Jag säger också aldrig på det. Men ja, de jobbar för att de ska ha ett riktigt jäkla toppnamn till nästa säsong, Östersund. Och det har ju inte skett någonting vad gäller förhandlingarna med SSK. Linus Widell, alltså han är ändå en familjeman. Alltså hans fru har ju säkert gått precis... gjort vad Linus har gjort i alla
absolut.
År.
Absolut. Och nu är det hennes sista åren här, kanske hennes tur. Och även om han är Södertälje hjärta så kanske familjen trumfar. Ja, det där får du rota vidare i. Det där,
den är ju lite rolig ändå. Tänk om Östersund skulle smacka upp ett sånt namn.
Ja, ett tvåårskontrakt på honom liksom.
Ja, alltså jag vet att de verkligen vill ha ett sånt riktigt höjdarnamn som skulle kunna höja värdet på hela satsningen och hela föreningen. För de har ju ändå lite resurser där uppe.
Ja, det vore coolt.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då tar vi gratulera Färjestads BK till segern i serien och 1 miljon in på kontot. Eller, det sägs att det inte är 1 miljon Va? Som man får in på kontot. Det här är en myt som lever kvar sedan många år tillbaka.
Nej. Alltså, det är väl... För det här, det försvann väl för något år sedan, men återinfördes.
Nej, men jag har hört så här att när det gäller den här miljonen så är det 1,1 miljon som fördelas på ettan, tvåan och trean. 800 000 till vinnaren. Sen är det 200 000 till tvåan. Och sen är det en hundring till trean. Men det finns ytterligare en pott att ta del av. Man får ett COL-bidrag också på de här ettan, tvåan, trean. Så där får man in ytterligare 350 000 ungefär per klubb. Vilket då gör att man kommer över miljonen. Så vi kan gratulera dem till miljonen, men för själva seriesegern så är det inte 1 miljon.
Ja, okej. Okay. Ja, men de fyller på kassaboken i alla fall. Och, ja, men det är ju värdiga vinnare såklart av serien. Även om den här svackan där strax efter jul studsade tillbaka 12 raka segrar. Tog slut i lördags mot Frölunda där man bara fick en poäng.
Men du, är det inte helt sjukt att de inte löser den här seriesegern tidigare efter 12 raka?
Nej, men det är ju helt otroligt att man tycker då, men samtidigt Växjö där, de hade ju också en räcka med matcher och ändå var så här, ja men Växjö bara vinner och vinner och vinner och ändå tog de inte igen på Färjestad. Då satt vi ju så här, eller de tog ju igen, men de gick inte förbi Färjestad förrän liksom, ja, någon poäng. Men det kändes ju som att de Färjestad förlorade och de bara rök där, men det är ju, ja men de har gjort det imponerande och studsat tillbaka efter en liten... Ingen svår tid, men en räcka med matcher där man inte var riktigt lika bra då, om sig så.
Det vände Örnsköldsvik när de, den veckan i alla fall, när de torskade väl Malmö borta där, förlorade 3-0 till 3-4 och sen så kom ju Micke Lindqvist igång i den matchen.
Ja, det var då det vände.
Men du, är det inte helt sjukt? Jag tittar på någon statistik. Han hade typ 13 eller 14 helt poänglösa matcher och sen så har han något liknande vad gäller poäng efter det i varenda match.
Ja, nej men helt galet. Och den kedjan med Liam Ögren och Lindqvist och Linus Johansson har ju varit bra. Och så har du Kjellman, Nilsson, Eitzell och du har Tomášek, Nygård, Åslund. Jag menar, börjar räkna de tre första kedjorna där så är det ju, då har du ett sjukt slagkraftigt lag. Du ska vara bra för att slå dem i en serie över 7 matcher kan jag säga.
Om du bara nu när du pratar om Liam Ögren, om du får ranka Djurgårdens 0-4 den här säsongen, Östlund, Ögren, Läckermäki, hur rankar du dem, hur de har lyckats i SHL?
Östlund, Läckermäki, Ögren. Det är så jag lägger dem. För att Ögren har kommit bra jättestarkt nu, men han hade ju den här ryggskadan som han inledde säsongen med. Det tog ju en bit efter jul innan han verkligen kom igång. Eller det är bara kanske den senaste dryga månaden. Och nu har han varit väldigt bra. Men Östlund tycker jag har varit bäst, Läckermäki 2 och 3 då.
Om jag frågar här och nu, vilka är bäst då? Är det samma ordning då?
Nej, men just nu skulle jag säga att Ögren är den mest drivande av dem. Östlund tycker jag, han har inte haft en liten svacka, men Läckermäki har gjort en del mål. Men Läckermäki blir liksom präglad av att Örebro är så dåliga och tråkiga liksom. Så då blir det ju, det slätas ju över.
Jaha, då skulle vi ju hata Örebro nu igen.
Ja, men nu, låt mig göra det då. Låt mig, alltså, nu är jag less på Örebro. De har ju, varför ska jag bry mig om Örebro när de inte bryr sig själva liksom?
Nej, det har du väldigt poäng i. Men om du nu sitter här i hatet så måste jag ändå bara få notera. Alltså, du måste ju älska Malte Strömball.
Ja, om jag är, ja. Nej, men alltså jag blir helt...
Alltså det har märkts på dig de sista månaderna.
Ja, jag vet.
Alltså,
jag vet.
Du tar ju varenda chans du kan. Alltså du har ju en crush på den killen.
Ja. Jag vet inte när jag var så här kär senast.
Kanske var, alltså, kanske var... Jag vet inte när man kände sån kärleksvibbar här på det. Kan det ha varit på Jan och Kärke-tiden?
Ja, Ja, när man hade så här fjärilar i magen liksom. Det var på Jaron och Kärke-tiden. Eller Cody Curran för mig då kanske.
Ja, det måste ju vara så. Men vad är det Malte Strömvall gör som du blir så förälskad
i? Alltså, jag sa ju när du och Adam spelade in en podd så när vi hade den här draften där, så sa jag att han kan göra 60 poäng och ni bara skrattade åt mig. Bara, liksom, han kan inte göra 60 poäng. Men grejen är, hade han haft en lekkamrat där i början av säsongen så hade han gjort 60 poäng. Sen ska man veta också, det tar tid oavsett om det är Henrik Tömmernäs eller Magnus Nygård eller Malte Strömvall, så eller Lasse Johansson, målvakt för den delen i fjol, så tar det tid att liksom ställa in sig och spela i SHL. Det tog det för Malte också. Tyckte han var lite överambitiös och ville väldigt mycket. Men när man är, som jag var på plats i Skandinavien, jag har ju sett honom jättemycket, Malte, den här säsongen. Men när man är på plats så går det ett sus genom publiken när han tar pucken i egen zon. Det är som att alla förväntar sig någonting. Han gör ingen besviken heller, och så åker han runt och han liksom, helt plötsligt kommer ett skott eller så kommer en passning där när han spelar fram David Edström där som gör, ja, om det var 2-1 målet eller vad det var i sammanhanget. Det är så här, men hur hittar han den passningen? Alla tittar ju på Malte. Och det är, då sa vi under sändning där, Johan Edlund, när var det senast när? Då kom jag inte riktigt på, men då var det någon som skrev till mig på Twitter. Det var på Tommy Kallios tid. Och det är nog faktiskt den nivån vi pratar om. Tommy Kallio, Malte Strömvall, det är samma nivå.
Det tog inte lång tid för honom att uppnå Tommy Kallios status, kan vi konstatera då.
Jag vet inte om
det är status, men jag förstår vad du menar.
Men alltså nej, men han är ju helt fenomenal. Helt fenomenal. Sen verkar han vara så här en spelare som verkligen bryr sig också. En del spelare kan ju vara så här att de är skickliga, men så missar de någonting så kan det vara så här, nästa gång. Men han känns som han genuint bryr sig. Han missade ett skott om det var i powerplay han sköt över. Han blev så otroligt förbannad på sig själv. Och sånt gillar det engagemanget som han har. Och han är ju den X-faktorn som kan bryta mönster i Frölunda och göra det oväntade. Sen är Max Friberg också jättebra, öst in poäng. Men han bryter inte mönster på samma sätt.
Nej, han gjorde väl 2 boxplaymål inom loppet av 5 minuter också.
Ja, precis. Men det var ett var till borta. Men jag satt och Elite Prospects spanade lite på Malte då. Säsongen 18-19 så spelade han i Koko tillsammans med Mika Pitkänen, han som har gjort succé i Södertälje. Vet du vad Pitten hade för poäng den säsongen?
Nej, det vet jag inte.
Nej, men för Malte hade 57 och Pitten hade 48. Det är ändå så här att i
det är
finska
starka
ligan.
Papper. Det är starka papper. Så då har vi en Pitten och en Kuga-Janne då.
Just det, Kuga-Janne. Han ska lämna Malmö nu då. Det är så. Ja. Men alltså, nej, så han har gjort succé i Södertälje. Och det måste man ju säga, Gerson. Han fyndade ju sent i deadline där med är inte Pitten ett bra smeknamn på honom då?
Ja,
utan att göra mer association till det.
Nej, men absolut, det är väl klart det. De har lyckats jättebra med honom, alltså, verkligen. Amel Krupic har ju också lyckats jättebra sen de fick in honom, så att han gjorde ju ett bra sista fönster där också.
Absolut. Men du, vi pratade om att Västerås och Tingsryd hade spelat klart i Hockeyallsvenskan, och det vi vet nu är att Malmö efter förlusten mot Modo i lördags har gått på semester efter tisdagens omgång. Och vi har fått några frågor om Malmö. Det är ganska många som ställer frågor. Då tänker vi ta ett litet batteri med frågor från Mifster bland annat och Clemens Hansson och Robin Wallander. Det är flera Malmö som gillar dem. De undrar, vi börjar med en fråga då. Det riktar mer till dig här, Johan. Tankar kring Björn Leanders rekrytering av Bert Robertson som du då avslöjade här den förra veckan?
Spontant så tycker jag att det känns bra för Malmös del. För Petri Limmatainen har kommit in jättebra. Grabbarna gillar honom jättemycket.
Men är inte han en supergubbe, Petri?
Alltså han är supergubbe. Det är ju det grabbarna har älskat med Petri Limmatainen, att han är så förbannat bra människa med dem. Han har varit väldigt omhändertagande. De kollar och har flippat lite och kärnar kanske inte den som är den här sprudlande människan på det sättet, utan Limmatainen har fyllt en jätteviktig funktion i Malmö. Men jag tror att för att man ska ta nästa steg i sitt försvarsspel, om man såg hur försvarsspelet ser ut mot Färjestad, hur det ser ut mot Modo, hur det sett ut överlag under säsongen.
Och inte kunna stänga matcher.
Har inte varit inte bra.
Nej, exakt.
Det här är väl lite den tränaren som du lite grann efterlyste för ett par säsonger sedan, när man har haft lite problem med backtränare. Det var Per Styf och den här riktigt dedikerade backtränaren som går in med detaljerna.
Den här Corey Murphy-typen eller Jakobs i Linköping som öppnar upp datan och säger kom så tittar vi på 2 klipp här. Som inte behöver liksom sitta 20 minuter eller totalt ointresserad. Du är så duktig, det där löser du. Oavsett om du 17 år eller om du är 36 år. Så öppna upp datan, titta här, nu går du in i närkampen så har du klubban på det här sättet. Eller hur ställer du skridskorna här? Och så får man då utvecklas i den här. Och det kommer ju säkert Bert göra. Han kommer ju vara liksom intensiv och drivande så. Så på så sätt tror jag att det kommer bli bra. Utan att förta då Petter Limmatainens fina personlighet så kommer kanske Bert jobba med de här detaljerna på ett tydligare sätt.
Ja, så är det. Och sen så har det kommit en fråga också när det gäller Ollas Mattsson. När vi är inne på backarna, vad vi tror och vad vi vet. Jag kan säga vad jag vet då. Och 31 mars så går ju outen ut för Schweiz, alltså klausulen. Den går ut den 31 mars och hittills har ingenting hänt. Jag fick något besked för någon vecka sedan att det var ett 50-50 läge, men jag tycker att ju längre tiden tickar på här nu, och jag tycker inte Ollas har haft den riktigt starka våren som hösten var.
Exakt. Nej, men alltså, precis. Alltså, ska du gå till Schweiz, du kan gå till Aschua liksom. Eller så här, något halvsunkigt gäng där. Och du får ju inte den här topplönen. Det skulle han säkert kunna göra. Men jag tänker, han ska ta trampolinen och liksom studsa, göra en bättre säsong för att ta sig ut till ute i Europa, om det nu drivet att ta sig till Schweiz. Han är en duktig back, men jag tycker inte han har tagit toppbacksteget ännu.
Nej, han såg ut så i höstas, men du måste ju göra det över en hel säsong.
Men vad tror du då? Kort, stannar han, ja eller nej?
Ja.
Då är en fråga till då. Hur klarar vi oss utan Janne Kåkanen nästa säsong? Alltså hur Malmö kommer klara sig utan han och hans enorma insats den här säsongen?
Ja, det finns ju 11 andra lag som ligger före Malmö i tabellen som har klarat sig utan en Janne Kåkanen. Så det är väl det enkla svaret. Men de måste ju hitta någon som kan göra lite skillnad. Så är det ju. Och det är väl det som blir den stora utmaningen för Björn Liljander.
Men tror du att de kommer kunna rekrytera enklare när spelare ser att okej, går man till Malmö, kolla vad hände med Janne Kåkanen. Han var liksom inte direkt önskvärd i Schweiz, vilket man ska säga att han inte var. Gick till Malmö och hade en jättefin säsong och får då ett kontrakt tillbaka i Schweiz. Att spelare kan se att, men fasiken, går jag till Malmö så kan jag få den tydliga etta-rollen.
Det är ju det de kommer att sälja in på, att du blir king shit i laget. Sen så, det är väl lite det som Oskarshamn har sålt in på under alla år också. Till slut så skiter det sig. Du måste ändå ha ett djup i laget oavsett. Så du kan inte bara förlita dig på en enda spelare. Så de kommer behöva hitta en ny Janne, men kanske någon som är likvärdig också. Så att du får någon, så du inte bara lutar dig kring en tilltänkt spelare.
Nej. Målvaktssidan, en sista fråga kring Malmö då. När Adam Werner inte blir kvar, han lämnar, och då har Daniel Marmelin på kontrakt. Vad ska du få in där?
Jag har hört att det kommer det främsta namnet som de jobbar på är en finsk målvakt. Jag har inte fått fram något riktigt namn där, men det ska tydligen vara en riktigt bra målvakt. Men skulle jag bara slänga ur mig ett namn som jag tror hade kunnat vara bra, som jag inte har hört är aktuell, men typ en sån som Strauss Mann, som inte har slagit sig borta i NHL, som ändå gjorde jättebra i Skellefteå. Skulle han kunna vara någonting?
Var inte han ett produkt av Skellefteås otroliga försvarsspel? Alltså, du kan ställa in. Han har inte varit, jag menar, han har inte slagit in sig i AHL och varit East Coast. Det är ändå liksom en nivå. Där hade jag varit väldigt reserverad för att ta en sån målvakt, ska jag säga. För att jag tror att han varit väldigt stärkt av Skellefteås fina försvarsspel.
Så kan det säkert vara. Jag minns bara att jag tyckte han var väldigt bra i Skellefteå. Alltså, typ någonting sånt som ändå är beprövad i SHL skulle man kanske kunna tänka sig. Men jag har hört att det är en finländare som är närmst uppdraget. Så jag ska väl göra mitt här nu, för nu är de ju färdigspelade på tisdag här i Malmö. Så att, då är det ju bara Silesi som får hela slanden vad gäller den klubben.
Och hur taggad är du för den matchen då? Malmö HV71.
Ja, men jag är faktiskt lite taggad på CHV, hur de agerar i sista matchen, och prata lite med spelarna och tränarna. För det kommer vara sista matchen innan kvalspelet som de spelar. Så
kvalet drar igång på torsdag. Vad ska de?
På fredag.
Och det är tisdag. De kommer väl rimligtvis kanske vila lite spelare ytterligare.
Jag är inte toktaggad på matchen. Det är klart jag inte är toktaggad på matchen. Men ändå få se en glimt hur de ser ut. Och det var inte länge sedan jag såg Oskarshamn. Jag ska ju bevaka hela den här kvalmatchen mellan dem också. Så att se dem live också.
Men vi har ju en sista omgång där det är inte supermycket dramatik med tanke på att botten är stängd. Det som är dock intressant, det är ju Rögle mot Modo och Linköping mot Örebro. För det står ju två platser på spel mellan Rögle, Örebro och Modo. Och du var ju i just i Övik. Är du där nu förresten? Eller vad är du nu?
Nej, jag är inte i Övik just nu. Jag sitter i en telefonbox på Arlanda. Inte en telefonkiosk utan en sån här samtalsrum eller okay. Vad det kallas på Arlanda. Så jag sitter väldigt tajt och här är as jävla varmt rent ut sagt.
Okay. Ja, men vad säger du om Modo då? Vi låter oss stanna upp lite vid Modo. Fy fasigen, vad fint de gjorde det kring Emil Wahlberg.
Ja, det var faktiskt gåshud kring det. Framförallt det de gjorde i powerbreaket i den andra perioden.
Ja, exakt.
När man tog chansen och läste upp honom på line-upen och då fick han sina applåder lite extra än alla andra spelare. Men under powerbreaket så har man förberett med klacken. Det kommer upp en hel banderoll. Man tackar av honom på mediakuben och hela arenan reser sig upp och tackar av honom. Man ska ju veta att Emil Wahlberg, han har faktiskt bara varit i Modo i 3 säsonger. Så det är inte så att det är en spelare som är en ikon som man tackar av efter 10 säsonger. Men han har ändå satt ett avtryck. Han var kapten jo. När de tog sig upp. Och jag tyckte det var jäkligt fint gjort.
Och så att de då tillkännagav det under lördag förmiddagen att det här blev Emil Wahlbergs sista säsong. Det var ju då, man vet, de kan ju gå till slutspel men man visste ju inte det. Och börja hylla någon spelare i slutspel, det gör man inte. Man avslutar sista grundseriematchen hemma. Jag fick lite så här vibbar av, så här gör de i NHL. Då är de ju väldigt duktiga på såna här grejer. Jag fick NHL-vibbar helt enkelt av det Modo gjorde.
Ja, han kommer ju av allt att döma, det är ju inte klart helt att jobba kvar i föreningen. Jag har hört allt ifrån att han ska vara materialare i A-laget till att han kanske till och med ska vara assisterande sportchef till Henrik Gradin. Det är ju inte klart vad han ska göra. Jag tror att han kommer ta lite här under sommaren och fundera på vad ska han göra. Och sen så kommer han finnas säkert med i Modos organisation när det blir höst igen.
Vem är befostrade Wahlberg?
Det får vi absolut inte glömma bort. Och det är en Vimmerby-fustrad tränare som är klar för Nybro också.
Just det. Sylvegård-brorsan ska assistera Thomas Samuelsson.
Ja, den med skarpast hockeyhjärna av Sylvegård-bröderna.
Eller Sylvegård-familjen kanske.
Det man tror jag säkert. Alltså, han har faktiskt grym hockeykunskap och är riktig hockeynörd han på Sylvegård. Det ska man faktiskt säga.
Vi går tillbaka då. Rögle, det känns ju som att de har ju bättre målskillnad. Örebro har de gett upp. Modo ska ändå ner till Ängelholm och måste vinna den matchen. Eller
ja, vad tror du? Alltså grejen är det att man kommer ju säkert bevaka det parallellt. Men alltså mardrömmen nu är ju att Modo, att de vinner matchen, går om Rögle. Och så får de stöta på Luleå istället. Och så får Rögle stöta på Timrå. När vi har uppdukat för att Modo ska stöta på Timrå i kvartsfinalen. Eller åttondelsfinalen.
Det blir ju som det blir i Hockeyallsvenskan, att man ändå längtar det någonstans efter Nybro Kalmar, så får man, det kommer väl bli så också. Men tror du Modo nyper den sista platsen?
Ja, det tror jag. Jag tror inte Örebro förmår att slå Linköping bort. Jag tror Örebro är så pass, ja, vad ska man säga, utcheckade är väl kanske ett hårt ord, men det är ju så det ser ut.
Ja, men vi kommer komma in lite mer på Modo, eller på Örebro. Men en fråga jag vill ställa till dig från Elias Edmo. Något nytt på väg in i Modos trupp till nästa säsong?
Ja, det är massor med nytt på väg in i Modos trupp, men då kan vi lika bra släppa loss det här nu också. Jesper Olofsson är klar för en återkomst och det blir ett långtidskontrakt över 5 säsonger som han kommer skriva på för Modo.
Oj.
Han är ju för 92, så då är han ju van 87, är nu van 87 nu, då är de 37, så då, ja, det kommer väl det kanske inte blir ett kontrakt som lönar sig på över tid, men jag tror säkert första 2-3 åren i alla
absolut.
Fall så kommer han göra sina 18-20 mål. Han kommer få en otroligt tongivande roll i powerplay och han kommer dunka in sina skott.
Ja, skulle det kunna finnas en förhoppning att Viktor Olofsson vill komma hem och lira någon säsong med brorsan där mot sista åren kanske?
Är inte han lite för bra ändå?
Ja, han vet. Ja, alltså visst, han är bra, men han har haft en dalande karriär borta i NHL. Det är klart att han skulle kunna få något nytt, men det är också ett läge där kanske är bara ett par år bort från att faktiskt återvända till Europa.
Vad är brussan i ålder? Är han 95 eller vad är han?
Ja, 95 är han född. Men jag måste säga, det är ändå jag tror på Jesper. Jag gillar ju hans fart, hans skott och sådär, så att det skulle kunna gifta sig fint i en första kedjan om man kan liksom landa in en bra värvning. Så har du Woods och Ågård i den andra, då har du ändå uppgraderat laget mot i år.
Ja, för han har ju den där Woods-platsen i powerplay är ju Jesper Olofssons plats, va?
Ja, exakt. Han har ju det skottet där, alltså. Jäklar. Sen har ju han en hög högsta nivå i sitt spel. Hans problem är ju kanske den här ojämnheten som har funnits där tidigare i alla fall. Så det ska bli intressant att se.
Ja, och sen så är det väl lite annat på gång också i Modo. Såklart, de kommer ju behöva bra backar in. Det snackas väl kanske lite grann om Mattias Norlinder, men jag har inte hört att han skulle vara klar. Men han är ju givetvis på tapeten med tanke på att det går inte jättelysande bort i NHL och har utgående kontrakt och har ju ändå en historik i klubben. Så kommer han upp på bordet så kommer inte Modo säga nej i alla fall.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Under söndagsförmiddagen så släppte vi den här listan som vi sitter och gör, du, jag, Adam och Jennifer, där vi då graderar de 50 bästa spelarna i SHL. Det är väldigt roligt, men det är utmanande. Och det väcker ju reaktioner. Sibbe till exempel, han tycker att vi ska hylla Linus Sandin, och det är kanske en sån spelare man skulle ha med. Oskar Gustafsson, som jag vet håller på HV71, han undrar varför inte Bobby Nardella fick en enda poäng på er topp 50-lista. Och Nick Shore och Strålman var med. Men vad känner du kring den här liksom? Och nu när du har satt den och du har läst den och du har blandat in poängen från mig, Jennifer och Adam, vem saknar du på listan?
Ja, men alltså, man kan tänka sig en sån som Anton Vedin till exempel, som har gjort absolut. Det jättebra i Timrå, men han har ju varit skadad stora delar av säsongen. Men alltså, han har varit grym sen han kom in i Timrå och verkligen har varit den där toppspelaren som han har haft betalt för att vara. Men jag kan säga att jag kan hålla väl till viss del med Oskar Gustafsson. Bobby Nardella tycker jag ser extremt fin i spelet med puck. Ser han jättefin ut.
Det finns ingenstans i min topp 50-lista som jag ens funderade på Bobby Nardella.
Jag skulle säga att han var kanske en av mina sista 10 ut då.
Ja, okej. Okay. Men ändå inne på Bob Nardella. Han fick 3 matchers avstängning för den här crosscheckingen på Blickfält. Och det är ett skämt, kan jag säga. Vilket skämt. Hur kan han få 3 matcher för den?
Det är ju, alltså när jag såg det så tänkte jag, okej, nu gav de en matchstraff. Nu kommer han väl få 2 matcher, så blir det en enkel lösning i serien ut och så är han med när kvalmatch 1 börjar, typ.
Alltså matchstraff, och nu kanske, jag vet att Blickfält, han har ju fått massa merch från oss, och han kanske sitter och lyssnar. Nu tänker han såhär, jävel sen i linsen, de hörde mig. Nej, det har ingenting mot det har ingenting mot Blickfält att göra. Jag tycker bara att det är liksom en situation där klubban åker upp. Då jämför du den med Mantas Armalli som får 4 matcher och Nardella får 3. Det blir liksom så här, det är ju parodi på det hela. Jag ska inte älta Armalis, men det är liksom, den är 3 gånger, 4 gånger fulare än den här liksom. Förstår vad jag menar?
Och det är för alltså, Nardella är väl urtypen för en sån avstängning som är helt onödig, att det blir för mycket matcher.
Ja.
Antingen är det för matchen eller 1 eller 2 matcher, men det är liksom matcher till och med varit i överkant.
Ja, och det är en kampsituation eller kamp. Det är liksom det är ett gruff och klubban åker upp. Liksom, matchstraff, det är liksom, det är ett hårt straff. Han missar ju de andra och tredje perioden. Liksom. Det är ett hårt straff. Då nöjer vi oss där. Stänga av dem med 3 av 3 matcher. Det är faktiskt, ja, det är alltså ett skämt.
Ja, men du, jag måste bara säga om den här topp 50-listan. En som jag känner så här i efterhand också, som jag verkligen brände, som jag tycker ändå är bra, är ju Per Lindholm som får. Alltså, han har ju väldigt bra siffror.
Hade du med honom?
Nej, jag hade inte med Per Lindholm. Men det kan jag väl ångra lite grann så här i efterhand. Jag kanske gick lite för mycket på att han har ju inte synt så mycket. Men så tittar man i underliggande siffror och så är det bara, jävlar vad bra han är.
Absolut. Nej, han var given på min lista. Och jag klämde in en sån som Rasmus Rissanen där. Jag gillar ju de här. Alltså, den urtypen av granitblock. Och han är väl en av få i Örebro som har varit liksom bra den här säsongen. Så att han vill ju ha mer relativt högt upp på listan. Så där. Men det är ju, fem, ta ut de 10 bästa, då tror jag vi, de flesta är ganska överens när man tar ut de 10 bästa spelarna liksom. Det är väl, det kanske är en eller två som
ja, fast så sitter man ändå där, alltså Max Friberg, ska han vara med? Ja, det ska ja, han kanske vara, men då måste jag plocka bort Tyratti eller någonting i den
ja,
stilen.
Ja, absolut. Ja, och det, jag har inga problem att plocka bort Tyratti framför Max Friberg den här säsongen till exempel. Men jag vet, absolut. Men det som har varit, det som jag tyckte var rätt intressant, det var att alla vi hade Oskar Lindberg som etta och alla hade Joel Persson som tvåa. Jag har ju varit av åsikten att den här säsongen så har det inte funnits någon given etta likt det var i fjol med Somela i Oskarshamn till exempel. Men uppenbarligen var det så ändå.
Ja, men när vi är inne på Växjö och Joel Persson då som kom tvåa, de tappar ju faktiskt sin andra plats också i serien här nu med en omgång kvar att spela till Skellefteå som man förlorar mot. Växjö har inte haft någon speciellt bra vecka, man torskar Malmö borta, man gjorde ingen bra match mot Växjö hemma, eller mot HV hemma, ändå vänder man och vinner 0-2 till 4-2 och sen så förlorar de mot Skellefteå borta. Så Växjö som man ändå har känt, ja, men de är väldigt grundstabila. Absolut. De har tappat andra platsen nu också.
Men, det här är rätt intressant. Tror du, tänk så här, de kommer trea, då får de Linköping en kvart. Möter de inte hellre Linköping än ett Luleå till exempel, eller ett Rögle som tar sig vidare från en åttondel som har ingenting att förlora, absolut ingenting. Eller, nu kommer kanske folk missförstå, ett litet halvt nöjt Linköping. Mm. Alltså, jag hade banne mig nog hellre hade velat haft Linköping med Växjö i en kvart.
Ja, för Växjö har väl ändå lyckats vinna uppe i Linköping också, va?
Ja, jag har inte de exakta siffrorna sett Lindbördsmöten den här säsongen. Men tänk om Luleå tar sig vidare från den där då. Eller kanske Rögle där Dennis Everberg helt plötsligt vaknar till liv och Sar och Ryfors och de här.
Men tävlar inte, alltså Skellefteå då kan ju de lika väl stöta på Luleå. Och det kommer att tävla på dem och det kommer vara
absolut
oerhört uppskattat för oss utifrån. Men att om de ska stöta på Luleå i en kvartfinal när man har kommit tvåa i serien, det är ju ännu jobbigare för dem på något sätt.
Jag tycker den här säsongen, det har varit de fyra bästa har varit ganska tydligt. Så. Leksand har ju, helt plötsligt så är de uppe i 7 raka segrar. Vad händer där? Efter den, de vann mot Luleå när det var 5 sekunder kvar, så de bara radade upp segrar efter det. Men jag tycker ändå de fyra bästa som är i tabellen nu, Färjestad, Växjö, Skellefteå och Frölunda, det är de fyra favoriterna att ta sig vidare. Men det är ju ändå så, det är slutspel. Alltså, jag tycker inte att det har varit så jämnt i serien i år som tidigare, eller som man kanske hade förväntat. Men när det är ett slutspel, att Luleå kan komma in och bara gnugga, kötta, tråka, det är klart att de kan ta sig vidare från en kvart.
Ja, men de har Lassinantti i mål också. Jag menar, Lassinantti vet ju hur man kan stänga igen butiken. Så det är klart att Luleå kommer att bli. Det är ju liksom, du blir ett eller två i serien, men kan stöta på Rögle och Luleå. Liksom. Det är, du får ingenting för det egentligen.
Nej, det är faktiskt sjukt. Men vi har en från Mr. Nebbiolo här, vår trogna lyssnare. Han tycker att vi ska diskutera Linköpings topp 6-position. Hur många lag har gått från att vara några poäng från kval till att nästa säsong vara topp 6? Jag skulle säga bragd. Ja, jag vet inte om det är bragd, men de har överraskat i alla fall. Jag tittade igenom mina förhandstips. Jag hade dem på 10:e plats, så det är klart att de har överraskat. Jag kanske inte skulle säga att det är en bragd. Men hur många har gjort det? För jag kan bara komma på Timrå gjorde det i fjol. De var ju kval mot Djurgården. Och så topp 6 i fjol.
Så här spontant, så eftersom Nebbiolo ställer frågan, jag tror Linköping har väl gjort det en gång tidigare. De var ju ruskigt nära att hamna i kval ett år. Var det 2012 kan det ha varit? Då när de räddade upp det med ett mål där i slutminuten mot Modo borta.
Per Larbans skridsko, va?
Så var det. Och sen går de i princip in med samma lag året efter och blir femma i serien.
Vet du vem som var tränare för Linköping då?
Var det Dan Tagnes? Eller var det Roger Melin?
Nej. Du har ätit lunch med henne. Du har ätit lunch med henne veckan.
Det var Harald såklart.
Harald Lyckner. Hur glad blev du när du såg Harald Lyckner? För er som lyssnar här, Johan var ju i Karlstad här i torsdags. Och då sa mässade dig, ska vi käka lunch? Och du svarade direkt. Och direkt efter så mässade jag Harald Lyckner och sa, ska vi äta lunch? Och så överraskade er båda. Och det var kärlek när ni såg varandra. Det var väldigt ömsesidigt. Ni var glada båda två.
Ja, det var riktigt fint att få träffa Harley. Jag har nog inte träffat honom sen Modo gick upp i SHL förra året faktiskt.
Ja, exakt. Ja, för er som lyssnar så var jag 5 juli kan jag säga. Jag satt där lite på hörnan och tittade mitt flöde och liksom frågade om någon skulle ha kaffe och sådär. Så satt ni och pratade och liksom insöp varandras gemenskap. Och,
men du fick ju chans att läxa upp honom med Rydén också i alla fall.
Ja, exakt. Vi fostrar. Han går ju att säga att Rydén är från Karlstad. Men Rydén, Oskarshamns målvakt. Den är ju vi fostrade, vet vi alla. När vi ändå är inne då på Linköping så har vi fått en fråga från Hannes. För nu under söndag eftermiddagen kvällen så skrev du att Nick Shore var klar för Linköping nästa säsong. Mm. Och då undrar Hannes hur mycket Linköping har erbjudit honom? Eller vad känner han kontra vad Rögle erbjuder Dickinson?
Jag skulle säga att det är nog i de trakterna. Det finns ju uppgifter som säger att Dickinson har fått runt 225-230 000 dollar/euro netto i Rögle. Och det är nog något sånt man får betala. För Nick Shore, han har väl haft runt 250 000 euro netto eller dollar eller vad det nu är i HV71 när han klev in den här säsongen. Och Linköping topplag har ett kontrakt klart tidigt. Då är det nog ändå i de trakterna kanske lite lägre som man får lägga för att få. För han är ju ändå tilltänkt som deras första center till nästa säsong. Och man satte lite press på honom. Du får ett bra kontrakt här. Men du måste svara nu. Annars så dras det tillbaka. Du får bara ett par dagar på sig. Och det är ofta så man gör. Det var ju lite grann samma sak som Rögle gjorde med Josh Dickinson. Mm. I slutet av januari så sa man... Ja, det är take it or leave it som gäller här och nu. Då var han, kände han sig tvungen att nappa på det kontraktet.
Men tänk vilken ny värld som har blivit för Linköping. När de kan vara lite kaxiga, take it or leave it. När istället de har legat i stort sett på kvalplats som det var de tidigare åren. När take it or leave it. Jaha, I leave it liksom. Varför ska nu kan ju de, med den topp 6-positionen och den fina säsongen de har haft, så kan ju de ha en annan liksom approach när de ska gå ut och rekrytera spelare.
Ja, men alltså så blir det ju. Alltså det kan förändras från säsong till säsong. Alltså Oskarshamn kunde ju rekrytera typ Sommela ganska tidigt förmodligen, för man visste, man kunde i alla fall börja tidigt på den, men det kommer ju inte ha en chans att göra i år. Det finns ju ingen av spelarna som vill skriva på ett nytt kontrakt i Oskarshamn. Möjligtvis Hampus Karlsson om han inte hade haft ett kontrakt, för att han kanske ligger och pendlar mellan Hockeyallsvenskan och SHL. Så att de har inte hittat en enda spelare utifrån som jag förstår det. Så att det är den tuffa verkligheten, och det är den verkligheten HV lever med också.
Och för alla er som liksom sitter så här att han kommer till Hjalt för HV71 eller han har redan gett upp och han har packat. Bullshit. Det finns en, alltså min erfarenhet, jänkare sen nordamerikaner, för dem är det ingen stor sak att byta klubb. De är uppvuxna, de tradas, de byts fram och tillbaka och skickas upp och ner mellan farmarlag. Det är noll, alltså de bryr sig inte för 5 öre. Han tänker inte att Linköping är HVs värsta rival. Här får jag ett bra kontrakt, här spelar jag. Jag måste säkra min familj och min framtid. Så han kommer ge allt för HV71. Det vill jag bara liksom slå fast för alla som tänker eller tycker eller någonting. Det där kan man bara glömma. Lägg ner det.
Du, Daniel Lundin verkar vara lite småirriterad. För 4:e gången, utropstecken. Skit i Brogis, nu är det min tur. Det här gillar jag attityden på Daniel. Det här uppskattas enormt. Vore det inte bra om spelet gick vidare efter att pucken gått i droppnät, då skulle kanske målvakterna ge fan i att styra dit den och vi får ett bättre flyt i spelet. Jag vill minnas att det var någon som har lyft upp den här frågan, va?
Exakt, och jag såg att du svarade på Twitter att det var redan diskuterat, men han ville ha då min åsikt, noterade jag. Och då ska han få den. Jag tycker att man ska blåsa av spelet. För jag funderar på det där. Utifrån spelarnas säkerhet så skulle jag säga att det är inte säkert. Pucken går upp i droppnätet. Den kan stå och titta på den. Det kan liksom bli situationer runt sargen som inte uppstår annars när man vet att man blåser av. Så jag tror att för spelarnas säkerhet så tror jag inte att det är rätt väg att gå. Så att jag står kvar där. De fåtal gångerna, även om du hävdar att det är 8 gånger per match. Jag ska verkligen räkna det någon gång. Även om du hävdar att du har någon du har säkert någon Excel-ark med dig, om jag känner det rätt. Att det är 8 gånger per match, det vet inte så många. Men jag stör mig inte speciellt mycket på det.
Nej, du kan väl få räkna när det vankas kval, för det kommer vi sätta igång på fredag. Men vi har ju inte pratat så mycket om det här kommande kvalet som kommer på fredag. Det finns ju en anledning till det.
Nej, vi kommer ju med ett avsnitt här på torsdag förmiddag. Det kommer inte komma ut tidigt på morgonen, utan det kommer någon gång vid 10-11 rycket någonstans vid den tiden. Så att då får ni ett matigt avsnitt med allt inför kvalet, och vi kommer såklart plocka upp Hockeyallsvenskan, åttondelsfinalerna där. Så att då är vi på hugget med två avsnitt i veckan nu.
Ja, det kommer bli grymt och det kör vi väl hela vägen in i alla fall så länge det finns någonting att prata om. Och känner jag oss rätt så finns det väl alltid någonting att prata om.
Absolut. Ja, men det ska bli härligt med slutspelstiden nu. Det är faktiskt den bästa tiden på åren. Det säger vi väl alltid i för sig.
Ja, men du, vi kan väl slå ett litet slag för vår vän Adam Johansson som kommer att sätta igång även den här säsongen också med att köra en minipod varje dag, hela slutspelet och hela kvalet ut.
Ja, han köttar på bra i fjol där, så att vi får ställa upp någon gång vi också där Svensson och hjälpa honom.
Ja, det tycker jag. Och vi kan väl avslöja en liten transfer där också. Han har gjort klart med vår lunchkompis till den här podden också som kommer komma in som gästexpert. Så chocken avslöjar. Harald Lyckner gör comeback.
Där har vi rubriken på avsnittet. Det slår vi fast nu.
Det gör vi definitivt. Men vi känner väl oss klara där nu, för nu kommer vi ju höras redan på torsdag. Så att, ja. Nu tycker jag att nu har vi varit klara för den här gången i alla fall.
Absolut. Jag misstänker att du inte ska sova i den där lilla hytten du sitter i, så flyg försiktigt vidare ner till Malmö då.
Det ska jag göra. Och alla andra där ute, ta hand om er så hörs vi inom bara några dagar igen.
Ha det bra. Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.